Okej, alla redo?
Ja, kör.
Kör.
Håll upp händerna, hooka.
Hur kan du få slående uppekanten Alexander Gustafsson?
Där är det! Här är det! Nu Alexander Gustafsson avslutar jobbet i tjejden i tredje ronden!
Ja!
Välkomna till MMA-podden special med Paul Elvaje,
Sab Sabah
och
Robin Roos.
Välkommen hela vägen från Västerås.
Yes, yes.
Du var uppe tidigt i morse alltså?
Inte jättetidigt ändå. Jag brukar ju träna på morgnarna så... Det jag fick sovmorgon idag egentligen.
Oj jävlar, när tränar du på morgonen annars?
Vi brukar gå upp runt 6, försöka vara igång strax innan 7 där.
Uff. Fy fan alltså.
Ja, då går du och lägger dig på.
Ja, men typ. Men det är så sjukt för det där. Jag kan vara vaken till väldigt sent, jag kan vara vaken till dagen efter. Men jag har jättesvårt att gå upp tidigt.
För mig är det tvärtom.
Ja, det är så.
Runt 9 taget där, då börjar det så här, kollar man på film eller någonting, då börjar det bli sömnigt som fan. Mm.
Men hur många är det som kör vid den tiden på morgonen?
Vi är ett par stycken alltså. Vi brukade, ett tag hade vi, under förra sommaren, då var vi kanske 4-5 stycken som körde på klubben.
Mm.
Sen kommer det ju går, folk har matcher, folk har inte matcher liksom. Det är hur mycket de vill lägga ner. Jag brukar ständigt köra de här... åtminstone försöka få in tre månader i veckan liksom. Så jag får 2 pass, 3 dagar. Och sen helgen kan du ta det lite skönare liksom. Jag brukar ta det lugnt på lördagar.
Hur ser standardpass ut på morgonen? Vad är det ni gör?
Om vi kör så brukar vi köra mer teknik. Man är oftast inte så sugen på att gå full klipp på varandra liksom, 7 på morgonen. Men kör mer teknik, kanske någon lite SV-style sådär. Om inte jag kör ett sånt pass, om det är så att ingen annan vill gå upp med mig, så blir det ett explosivt pass istället. Kör lite på gymmet, kör explosiva övningar och sånt där. Så det är ungefär så det brukar vara.
Mm. Vilka brukar du rulla med mest? Jag tänkte lite så här, klasser och så vidare.
Nu när jag kör, så som jag har gjort nu, försöker jag brottas en del och kör mycket SV-rad. Då har vi Hilt i klubben i Västerås som jag brukar köra SV på. De har ganska bra killar där. Och sen när vi snackar MMA-delen, så försöker vi få in så mycket pass med BG som möjligt. Och sen har vi även Naib, som ni såg, om ni har sett Fight Club Rush körde nu också. Naib är ju extremt stark, och sen han är jävligt stor också, och hans brottning är ju sjuk liksom. Så för mig att köra med honom är ju extremt bra.
Jag skulle säga, hur mycket styrka och sånt kör du på en vecka?
Uff, nu har jag faktiskt tagit det lugnt med det. Men i vanliga fall kanske 3 pass, 3-4 pass sådär. Och sen 2 konditionspass, försöker få till lika långt. Alltså typ, nu har det varit mer teknik, så nu har jag lagt upp så jag kör inte så jättemycket styrka alls nästan. Kanske 1-2 pass. Men i vanliga fall brukar det ligga på en 3 typ explosiva pass, och sen 2-3 rena konditionspass, och sen 5 pass ungefär med MMA, alltså liksom.
Hur många pass om dagen kör du?
2 pass om dagen de flesta dagarna i veckan, alltså måndag till fredag. Lite beror på, jag har varit lite schysstare mot mig själv, så känner jag mig lite seg, så vilar jag. Förut var det så här, då var jag nitis, då var det så här 10 pass till på fredag, och sen var det vila lördag, och sen 1 pass på söndagen. Och det var liksom hela året runt sådär.
Så nu börjar lyssna mer på kroppen och känna efter.
Börjar fatta att man inte kan gå full klipp hela tiden liksom.
Känner du skillnad när du får vila?
Ja, stor skillnad.
Mm.
Fightpassen speciellt blir mycket mer, man kan ge allt liksom. Man är inte trött när man kommer till passet.
Mm.
Och det är ju ändå viktigt liksom att få ut allting av de passen. För man kan inte köra hur många fightpass som helst heller. Alltså när man kör hårt. Sen kan du köra teknik, jag har lagt in mer teknikpass, lite mer variation liksom. Jag tror att det är nyckeln också, att man ska variera träningen, så man verkligen får till alla delarna liksom.
Hur mycket studerar du konsten, kampsport, alltså hur mycket MMA följer på fritid? Finns det fighter som du själv gillar att titta lite extra på? Vad gör de? Varför gör de så här när det här uppstår? Mm.
Jag kollar mycket på de här, om vi säger... Typ, nu har jag inte kollat på Adesanya-matchen, men sån hans stil, den här tekniska överlägsenheten som han har mot vissa när han kör liksom, den delen tycker jag är jävligt intressant att se. Sen är det roligt att se de här fighters som kör den här grind-stilen också. Jag tycker så här, du kan träna dig till att vara jävligt, ha bra kondition, träna hårt och kunna göra den här grind-grejen liksom. Men det här tekniska, det krävs en annan grej för mig enligt mig. Eftersom att jag började med stående så kommer jag alltid tycka det är lite roligare liksom att se.
IQ-strikingen liksom.
Exakt, exakt. Typ, vad var det? Cody mot TJ. Den fighten liksom. När man ser det bara såhär, du vet, svissar förbi hela tiden och nära, in, ut, tight. Det där, det, man ser att det är en annan grej liksom. Det krävs ju två fighter av samma sorts stil eller en viss stil för att det ska bli såna fighter. Men såna fighter tycker jag är jävligt roliga att se liksom. När man får se det här att det är såhär, så när som helst, när som helst, när som helst. Och det är såhär precis hela tiden. Det, ja, det är schysst tycker jag.
Hur började det, eller var kommer ditt kampsportintresse ifrån? Ta oss från scratch.
Jag började nog med kampsport när jag var typ, jag tror jag måste varit 7 ungefär. Och då var det såhär kung fu, kickboxning, vad det nu var, du vet såhär. Och jag har väl aldrig gillat det här. I kung fu vill de gärna att du ska kunna så här, heter det kator? Eller hur? Ja, allt det där. Jag gjorde aldrig det. Ja, exakt. Och jag gjorde väl inte egentligen något sånt. Jag ville ju bara slåss liksom när jag var i den åldern. Men det var ändå jäkligt roligt liksom att köra där och lära sig. Jag slogs väldigt mycket i skolan och sånt när jag var barn. Jag tyckte det var skitroligt. Och det var inte nödvändigtvis av någon speciell anledning med att jag tyckte det verkligen var roligt att slåss.
Hamnade du i situationer där du bara, ja, nu är jag här igen liksom?
Ja, alltså, men grejen att det släppte när jag varit liksom så här 14-15 där, när folk brukar vara de här, det är då de blir bråkiga. Ja. Då blev det så här, men fan, jag har slagits varje dag sedan jag var barn liksom, jag skiter i det här nu. Så jag brukade, då var det liksom lugnare då, men kampsporten har följt med mig sedan jag var 7, 8, 9, 10 där, vid 10 år då började vi åka till Thailand. Och sen dess har jag kört matcher i Thailand faktiskt, fram tills jag varit 18-19 där och började med MMA.
Jag såg något klipp du la upp när du var kid liksom och gick en match i Thailand. Tyckte det var jävligt fett faktiskt.
Och då fick jag inte med. Det ska finnas filmer på när jag körde mina första 2 matcher när jag var 10 år. Uff. Och då var det ändå så här, det är fullt ös, alltså, det är armbågar, knä mot huvud, hela skiten alltså.
Men du måste varit en av de få liksom västerlänningarna, alltså barnen som kör. Ja. Annars är det ju thai-baserat för kidsen ofta.
Exakt, men det är det jag tycker så här. Visst, det kan vara både bra och dåligt. Sen, eftersom att man inte bodde i Thailand, så matchar man inte så som thai-ungarna gör. Så när de liksom, de matchar ju så här, de kan köra varje helg så här, mosa, så här. Sen när de är 18 så har de 400 matcher. Och man bara men sen hur bra det är för huvudet, det är en annan sak. Men skillnaden blir att sen när man kommer till Sverige, då är man här och sen sparras man hårt istället. Och då gör det typ varje pass.
Så det blir en match.
Då blir det liksom, jag vet inte vad som är bäst egentligen alltså.
Vem var det som, vilken målsman signerade pappret på thailändska undrar jag.
Nej, men både morsan och farsan faktiskt med då. Farsan hade ett gym i Thailand då. Jag lägger det gym där vi körde. Och sen då var det väl så liksom så att de bara, men vi har lite fighter, vi har så här temple fighter, det ena det andra. Och jag köpte det där helhjärtat, alltså jag tyckte verkligen om thaiboxingen och jag lärde mig även de här Vikron innan och allt det här. Jag kunde typ 3-4 stycken och du vet verkligen vad jag. Och farsan tycker väl om thaiboxingen och så var det väl lite så, men han tycker bara det är roligt tills det vart liksom riktigt seriöst, att jag började tävla seriöst. För då började han så här, fan, han kan ju skada sig. Han säger inte det, men du vet, det är det man förstår. Så, och morsan har väl aldrig gillat att man har slagits liksom. Det är inte...
Men det är ändå en liten så här advantage du kommer ha över alla, just att du har tävlat så mycket under de reglerna som kid liksom.
Ja,
men folk oftast kommer in senare i livet med det.
Exakt, men det är det som känns så bra nu när man får slänga armbågar och så här. Men det har varit så en jävla lång väg dit. Så du vet att typ hålla tillbaka på vissa grejer och träna, typ ta bort det i träningen också. Det är så här, det blir som en skum grej när man är van vid någonting och sen måste man ta bort det.
Får det lite närmare micken bara. Märkt att du glider lite bakåt. Perfekt.
Och sen naturligt därifrån så började du med MMA när man insåg att, du vet, man var i Sverige. Det var så här, ska du köra thaiboxing då ska du ha magplatta, du ska ha hjälm, du ska ha allt möjligt.
Alla
klasser. Jag bara, är det här liksom? Det är inte samma sak liksom. Och jag tycker allt det där skydd hit och dit, det tar bort fight. Jag vet inte, jag har svårt att fightas med det alltså. Jag känner aldrig att jag är inne i en fight. Och jag tror det är lite min så här, någon gammal mentalitet jag har med mig från när jag var barn när jag körde. För det är ändå så här, det ska göra ont i en match. Alltså i min hjärna, det ska så här kännas. Nu är det på riktigt, sätter han någonting så kommer det skada mig. Och när du har skydd och när du har så här, visst du kan ju bli sänkt ändå, men det känns inte alls på samma...
Det blir inte lika skärpt kanske att det är på riktigt liv och död liksom.
Nej men exakt, det är liksom så här som i sparring, jag känner mig aldrig liksom rädd eller alltså orolig att jag ska skada mig, även om du kan ju skada dig grovt på sparring, men det är så här, det är inte på riktigt på det sättet, för mig i alla fall. Men ja.
Men hur var steget då, vi säger, för du gick ju väldigt mycket i amatörscenen, för du tävlade till landslaget va?
Exakt, ja. Exakt.
Hur var det när du väl fick ta bort alla skydd då? Så att, nu blev det proffs och du fick börja göra allt. Hur kändes det?
Det var extremt skönt i alla fall. Alltså det blir ju, det är såklart första matchen då det är lite spänt och sådär. Men vi hade ju sån tur var när jag var amatör så åkte vi till England ett par gånger, Wales och England, och körde, och då fick man ju köra, de har ju så här
semi-pro eller utan benskydd,
så det är inget benskydd, så jag kan ju få använda mitt bästa vapen liksom och få choppa deras ben lite så de fattar att de inte kan stå där. Och det gör ju jättestor skillnad alltså, just det där med low kicksen och de grejerna. Sen fick man inte knä eller armbåge i huvudet, men det, när man lägger på det, så var det lite stelt första. Jag tycker de första matcherna hann jag inte riktigt använda det som jag ville. Det är nog mest nu sista matchen jag körde där jag faktiskt kunde liksom, skitsamma, nu släpper jag loss, bara kör mitt game. Jag tror jag tänkte lite för mycket i mina första pro-matcher. Tänkt mycket, du vet, såhär, nu är du pro, nu är det viktigt, det här. Fan, fuck det där, det är bara köra egentligen. Det är fan, alla vill slåss, det är det som är roligt. Och folk vill se folk slåss alltså. Lägga ut hjärtat och bara köra. Det är ändå det de flesta, om du frågar mig som jag har hört, tycker det är roligt att se en match. Faktiskt.
Jag tänker lite på, för du tog ändå upp det här nu, din match mot Adam Westlund. Det var ju ruskigt mycket hype på den matchen. Och jag försökte ju hetsa ännu mer som kommentator. Alltså, nu är det städerna, det är jävligt mot Västerås, nu är det prestige. Och, så. Men, och det var så lätt att hypa er match. Det var mycket lättare egentligen än mycket annat på kortet. Det är fan, ni är unga, ni är nya på scenen och ni är liksom... Alltså ni är på ett sätt så här etablerade namn utan att egentligen ha varit inne i proffsvärlden, vilket är häftigt. Och det är jävligt häftigt för typ så här mig och Sebba som har varit med så jävla länge i MMA, då man gick från ingen amatörscen till att folk blev bara proffs och så var man såhär, vem är det här? Men nu helt plötsligt så säger nu kommer den här personen äntligen att bli proffs. Men hur var liksom stämningen för er och känslan för er inför det här? För det, just för att det blev mycket hype runt dig och Westlund.
Alltså jag gick in ändå med två förluster. Så för mig då var det så här, fuck det här, det är, ni kan hypa det hur mycket ni vill, det här kommer bli roligt. Jag kommer gå in och slåss. Och det är det jag sa i intervjuerna innan också. Jag kommer gå in och slåss och sen får vi se vad som händer liksom. Och jag vill ha roligt den matchen, och det var exakt det jag hade. Så det var fett roligt den där matchen. Det var extremt skoj.
Det var kul att kommentera också. Ja.
Alltså det var grymt alltså. Fan, jag satt en snurrar en båge liksom, vad fan. Ja, men alltså så här, du vet, jag bara körde. Det var roligt. Jag var trött sista ronden, men det var ändå så här, jag vet vem som hade ont när han gick ut därifrån och vem som inte hade dem, i sig så.
Du prickade honom jättebra i första ronden och det såg ut som att det höll på att ta slut. Har du sett om matchen?
Jag har sett den faktiskt en gång efter. Det jag ser är, från min, såklart, jag kanske är bias mot mig själv, men jag tycker att jag satte de renare träffarna och jag anser inte att jag varit träffad något speciellt. Han satte två knän som jag vet satt bra liksom. Utifrån det, bortsett från det, så såg jag ingenting liksom.
Nej.
Som jag tycker att han, sen pushade han gick på hela tiden, det gjorde han ju skitbra, men i min värld är det så här, gå på. Visst, men blir man träffad så blir man träffad. Det är ändå det som räknas. För mig, jag har inte, alltså, såklart kommer jag ju tänka på mig själv. Men ja, det är så jag ser det i alla fall.
Om du skulle göra om matchen, när du ser den, vad skulle du ha ändrat?
Jag loadade upp efter jag hade suttit högen, över hans högen. I andra ronden sen när vi går in, så försöker jag sätta den igen. Jävligt många gånger. Det skulle jag ta bort helt. Det är någonting jag skulle rätta till. Men det är egentligen en enkel grej, men det hade förändrat ganska mycket. Tror jag. Det är någonting jag hade gjort. Och sen hade jag nog saftat lite mer på benen. Jag sparkade inte speciellt mycket. Men det var lite så här, du vet, Adam har bra boxning. Jag skulle bara visa att jag var bättre.
Jag satt ju precis framför din pappa faktiskt på galan och han var väldigt frustrerad just att du inte sparkade mer, och han stod liksom och bara, fan händer, sparka, sparka.
Men det är standard, han skriker alltid att jag ska sparka. Men det stämmer faktiskt, alltså jag tror att det hade ju ändrat matchbilden lite med de grejerna. Så jag tror jag var lite såhär, jag var lite snäll där, eller snäll, jag backade mycket. Och även om jag inte blir träffad när jag backar, så förstår jag grejen med att folk kan tycka så här, men han backar, det ser inte bra ut.
Mm.
Men kollar man på väldigt intelligent striking så kan du backa utan att bli träffad. Och ja, alltså även när jag kollade på matchen var det så här, det var någon träff där, här och där kanske i magen. Men det var inte några liksom så här, att jag backade och blev shots som satt liksom.
Mm.
Och enligt mig tycker jag att det är en, liksom, det är en strategi ändå. Men det är så, ja, jag förstår det.
Alltså, jag tror att det är det oskolade ögat ibland som tycker att man backar så ser det konstigt ut. Men en faktum också med fighting är att det handlar också om att inte ta sjukt mycket stryk. Exakt. Ifall du är i en situation där du åker på för mycket smälla, då måste du backa ut och så får du börja om. Det är ju en grej som till exempel Gustafsson fick kritik för till Teixeira. Jag tycker att det är helt korrekt. Han blev upptryckt mot buren, han sprang tillbaka till mitten och startade om, för att där var han bättre.
Exakt.
Det är det handlar om, att ta fighting dit där man är bäst. Så jag tror mer att det är många gånger ett oskolat öga tycker att det ser konstigt ut, men det är inget konstigt.
Nej.
Alltså, du behöver backa ut och rätta till din position och sen tar du där du har fördel, och det är det handlar om. Ta matchen dit där du är bäst.
Ja, nej, men det är ju så här, stick and move är också liksom en taktik. Liksom. Sätta en, två på, röra dig, komma runt, kanske en, två ut och göra. Det är ju liksom legit ändå.
Mm.
Men som du säger, alltså har man inte, och sen tror jag också att när man är där, när man inte ser liksom på en skärm, då ser man ju någon backa liksom, och någon slår, och då ser man inte riktigt där exakt om någon träffar eller inte, som på när man kollar på en skärm liksom. Det tror jag kan vara skillnad för folk också, alltså, som är typ i arenan som bara, men okej, han vann, jag förstår grejen. Och det som jag säger, det är såhär, det vart en förlust, fuck it. Men när jag kollade på den, och även när jag var med, alltså när jag körde matchen, så tänkte jag såhär, men det är ändå effektiv striking, vem som sätter mest, vem som skadar mest, som borde gå först liksom. Och kollar man på reglerna så är det, alltså poängsättningen ska gå på damage nummer ett liksom.
Det har ju varit mycket så senaste tiden nu, att det är fighten som lägger press, som kliver fram fast den inte utför mycket, i den som har fått domsluten med sig. Och det har varit väldigt tydligt senaste halvåret i alla fall.
Ja.
Men det är det jag har tagit upp. Jag tog upp det under den sändningen. Jag tror inte att jag gjorde det under just din match, men jag tog upp det. Jag älskar till exempel Asienreglerna, typ som One, att du dömer inte rond för rond, utan du dömer matchen i helhet. Så har du varit väldigt nära på att få ett avslut, vi säger om det är första ronden, eller vi säger att det är båda två är rätt jämna i rond ett och två, men sen är det en som bara totalt tar över i tredje, då är det det man kollar på. Och det tycker jag är en otroligt mycket bättre regelsättning, för att det blir konstigt. Jag menar, du kan teoretiskt sett spöa skiten ur en person i en rond, sen är du trött i de sista två, och så är det bara jämnt, men han har lite fördel, då helt plötsligt försvinner din första rond. Jag tycker att det är synd.
Ja, alltså jag tycker det är så, men jag tror att också så här, många jag vet inte hur det är med domare egentligen och sådär, men det är liksom så här, jag tror att i USA tycker jag de har, så som de galorna jag har sett, jag följer inte som ni har, det är ett jobb för er, men när jag följer liksom det, jag tycker ändå så här, de kollar bättre i vissa fall såklart, det finns ju jätteskumma bedömningar alltid i UFC och sånt där också, men jag tror också det här, jag tror det var någon som skrev det efter, jag vet inte exakt vilken match var. Varför postar de inte bara lägger ut varje match, varje rond när det har kommit? Det här är poängsättningen första ronden. Här är andra ronden. Varför inte egentligen?
Så. Kul att du säger det, för Invicta gjorde det den här helgen.
Har du sett den, Gar?
Jag har inte sett den. Men då körde de ju live scoring efter varje rond. Och hur tycker du det skulle vara för dig själv liksom, att fightas och veta att okay, jag ligger under eller jag ligger över, jag kan coasta nu?
Jo, men jag tycker det blir mer en ärlig grej från domarna,
alltså, och veta
domarna
hela tiden
direkt, så att man kan säga okej, nu ligger det, fan jag ligger under de här två ronderna, det kommer bli jag måste ju nog, än att det är så här osäkert bara, men jag vann första, men jag borde ha vunnit andra. Jag vet inte. För det är ändå skillnad hur du går in i ronderna lite. Alltså vad du kommer göra. Sen är det i drömscenariot har du en rond där man går in i en så här pride rules och bara går in och kör. det är mest realistiskt, men folk tycker inte om att kolla på 25 minuter av någon, och du vet, då står de här heavyweight sluggarna istället, det är helt förstörd.
Hänger på repa.
Ja, men det är ju mer den realistiska fighten, om vi säger så. Men jag menar, jag tycker det hade varit schysst liksom, om man hade berättat det. Då hade du fått se. Och även för publiken, jag säger, okej, det här var en ron som han var. Även om de kanske tycker det är konstigt.
Mm. Så blir det ingen överraskning i slutet på matchen liksom.
Exakt.
Men hur känner du lite själv ibland när du är där inne? För det märker jag också att... Nu har inte jag personligen varit inne och fightas i en MMA-bur, men man märker ibland att vissa fighters kan ha en bild av fighten, hur den är, och sen ser de om fighten och så säger, oj, fast jag låg verkligen under. Jag trodde inte det.
Nej.
Att man vaggas in i ett så här, som jag och många brukar säga, ett falskt självförtroende.
Exakt.
Man tror att man har plockat ronderna, men egentligen så har man skickat både så här 20-30 slag mindre än den andra. Och hur känner du när du kollar på dina matcher? Känner du ändå att fan, det stämmer som jag tänkte, eller fan, den här ronden var inte någonstans så som jag trodde?
För mig brukar det vara typ tvärtom. Jag brukar säga, när jag kollar på videon, bara, vad fan, jag satt ju ännu mer grejer, han satt inte ett skit. För det är ändå så här, ja, nej, men det brukar vara så. För att det är så här, vad är det, en match som jag blivit sänkt på sen jag var liksom, ja, sen jag började tävla när jag var 10. Och bortsett från det så har jag typ inte tagit speciellt mycket skada i någon match. Och det är så här, det är ju på grund av att jag har ett sätt att strika som folk kan tycka, som du säger, det otränade kan tycka så här, men det är undvikande vissa grejer. Men det är också så här, jag blir inte träffad. Det är en fight. Det handlar om att skada varandra.
Mm.
Om inte jag blir, om jag går ut från en match och ser ut som jag gjorde innan, då har jag gjort någonting jävligt bra. Om han, och speciellt om han då som jag har mött inte ser ut som han gjorde innan, då enligt mig är det så här, ja, vem vann fighten? Det är så här gammal grej, du vet, ute på gatan, du möter en snubbe med blå klocka, ja, du ska se den andra killen. Förstår du? Det är ju det klassiska. Varför säger man det? Det är för man vet att ja, någon har fått smakat här liksom.
Ja.
Sen är inte det alltid hela storyn, men ni fattar vad jag menar liksom.
Jag hade en grej i min stand-up förut som var just det där med blå klockan.
Ja.
Och då sa jag alltid att, ja, men du ska se den andra killens händer, helt förstörda.
Ja, men typ.
Skallade.
Jo, men det. Jo, men det är ju så. Och sen finns det ju såklart de som går in och alla får ju blåmärken olika, alla, det, ja. Såklart, det är en faktor. Men det säger ändå någonting om matchen, enligt mig i alla fall. Och jag tycker det hade varit schysst liksom ändå att de ja, med poängen, om de hade bara direkt dragit ut dem, det hade varit jävligt bra, tror jag. Jag tror jag hade tagit bort mycket frågetecken. Alltså efter matchen när coacher går in också, att de kanske får dem bara direkt så här. Sen går de in och kollar, ja, du måste göra det här. För den här första ronden var helt hans.
Nej, det är ju på test nu, så vi får ju se vad det leder. Och Invicta ändå en av de största organisationerna, och att de ändå valt att liksom prova och köra livescoring mellan ronden ändå. Vi får se vad som händer i år med det här.
Ja. Alltså det är, fan, man märker det också. Där har vi till och med delstat, när vi är inne på USA, då har du ju delstater. Vissa känns det som att de dömer helt åt helvete konstigt och har otroligt udda sätt att se på. Vissa domare verkar ha en bättre bild, andra inte liksom. Och det är väl det alltid när det sitter tre pers. Det är där jag tror att det kommer alltid bli.
Ja. Nej, men Joe Rogan är inne på det där flera gånger. Varför har vi inte typ 10 pers sitter i något jävla rum och kollar på en jag tror ju dock också på att kolla på skärm istället för att kolla på själva matchen.
De har skärmar nu i vissa delstater, vet jag.
Ja, säkert i...
Och de hade faktiskt det i Köpenhamn. Det var första gången jag såg det. För Joe Rogan tog upp, det var någon match när han och Dominic Cruz menade att domarna sitter och tittar i mobilen. Men de satt alltså och tittade på en skärm från matchen. Så det var inte en mobil, utan de sitter och tittar i en skärm. Men jag tror att också det är en grej som är på test. För då vet jag att vi satt inte exakt cage height, vi satt i mediabåset, och då satt domaren framför, och han hade alltid som en liten mini-iPad där han kunde kolla ner. Och det vet jag ju mer när jag kommenterar, alltså att vissa sekvenser ringside ser man inte, för att de hamnar i ett litet hörn liksom, och då behöver man en skärm. Så jag tycker ändå att det är bra att det finns möjlighet för dem att kolla på.
Ja, jag tror att det ska finnas både och liksom, att de kan kolla på en skärm och sen sitter de vid buren ändå. Sen det här med, de är mycket inne på, om det blir påverkad av, vad heter det, crowden runt liksom. Den är ändå så här, som domare ska du väl kunna, tycker jag, vara lite så här opartisk från vad du hör folk skrika liksom. Hade du varit i Thailand hade du dött liksom. det är allting.
För allt.
Ja, de skriker för allt, så jag menar. Men ja, nej, men jag tror det kan vara bra. Så jag tror dock att domare i överlag måste ha, som du säger, det är väldigt olika vart du är. Alltså det ser du även på, som du säger, på UFC liksom, eller vad det är. Det är så här, man bara, vad fan, men ni dömde så här den matchen. Kan man kolla samma andra domare på en typ exakt liknande match som dömer helt annorlunda.
Ja, ja.
Så jag tror att det där är typ glappet blir liksom, de dömer väldigt olika och då är det väldigt svårt för en fighter att hålla koll på. För du måste ju ändå veta så här när du går in i matchen, det här är det de dömer på.
Precis.
Ifall att det, alla vill ju avsluta såklart, men det är ändå liksom så här.
Och problemet är att domarna kommer ju ha en bakgrund allihopa och favorisera det de liksom är deras stil av fight. Alltså, är det någon som är grappler kommer ju en take, de kommer väga så mycket mer än effective striking liksom och damage. Så.
Ja, men det kan du ju höra även alltså på kommentering av folk. Att har de en viss bakgrund, då är det den de lägger otroligt mycket fokus på. Sen kan andra grejer flyga över huvudet. Så jag tror att det är, som sagt, det är den mänskliga faktorn. Jag tror hela tiden så fort det är en, vi ska, kan ju inte ha robotar som sitter och dömer, men jag tror ändå att människan, man kommer se det ur ett visst perspektiv. Och det är, fan jag vet ju bara när under kommentering så kan vi ibland tycka olika också om en match. Alltså, det är, sitter tre pers där också, varsin ringhörna, det kommer bli. Precis. Jag tror att det kommer alltid finnas ett litet dilemma, men däremot så tycker jag att det finns definitivt mycket som går att styra upp.
Ja,
jo, men det gör jag absolut.
Jag tror att det ska vara just det där med att de har tydligare regler på liksom vad de ska döma, alltså vad det är de dömer på, så att säga. Då tror jag att det kan, alltså, ja. För jag tror som i Sverige har vi ju nyligen, eller jag vet inte om det är nyligen, men de har ändrat de här reglerna, typ som effective striking, vad är det som prioriteras först liksom. Jag tror den där, jag vet inte om det var några år sedan eller när det var, men man böt i alla fall någonting. Och då är det ju liksom damage ska vara nummer ett.
Mm.
Jag vet inte om det var det förut eller hur det var, men sen är det effective striking och allt det här. Och den här till exempel som att man styr matchen, den är liksom en elimineringsfaktor om det är en väldigt jämn match. Då kollar man på det för att det är så här ändå, ja men han styrde. Men ja, han fick smaka, men ja, han styrde. Ja, då kommer det liksom, de tar bort varandra. Liksom, så.
Men det där jag tror det blir så jävla problem när det också är rond för rond. För det ser så jävla, det kan se så otroligt olika ut, rond för rond.
Ja, ja. Och jag tycker också så här, typ en nedslagning. Ja, men om du slår ner någon, då har han varit i större fara än vad du någonsin har varit i den matchen, om han inte har gjort samma sak till dig. Såna grejer. Samma lås tycker jag att det, alltså jag vet inte hur hårt de dömer på låsförsök och sånt, men jag tycker låsförsök är ändå legit grejer.
Det är ett liksom sätt att avsluta matchen, ett försök.
Exakt.
Liksom.
Så det är
men det är där man verkligen märker one-grejen. Det är jättetydligt. Har en person gått på liksom fem stycken submission-försök, det väger otroligt tungt. Alltså att möjlighet att jaga avslut.
Alltså, Asien har ju koll på fighting, alltså, så är det. De har ju hållit på jävligt länge. Liksom.
Ja, verkligen.
Alltid. Så, ja.
Men jag vill prata lite om Västerås Fight Club. Så hur halkade du in på den klubben? Vad var det som fick dig att just glida in i Västerås Fight Club?
Jag har nog tränat där längst av alla som tränar där. Min farsa var med och startade klubben för jäkligt många år sedan. Då hette det inte Västerås Fight Club, då hette det MMA Aros eller något sånt där. Men det är den klubben som har liksom utvecklats vidare. Så jag har ju kört där sedan dag ett liksom. Jag gjorde ett litet avstamp. Jag körde på Allstars ett tag, tävlade för dem ungefär ett år, och sen kom jag tillbaka. Det var också i samband med att jag jobbade i Stockholm väldigt mycket, och sen då tänkte jag det var bra, jag tränade här en del, och så passade det liksom just då. Men sen när jag kom tillbaka, och sen har jag kört på Fight Club liksom väldigt länge. Och i Västerås är det den enda MMA-klubben vi har. Vi hade en till som har försvunnit nu liksom, så.
Men vad är det med Jürgens Traps som gör att folk fastnar på klubben?
Jag vet inte alltså. Men vi har ju liksom, ända sedan jag, Tobbe och liksom, ja, några till började köra riktigt hårt där. Om man säger började tävla som amatörer och allt det där. Så har det liksom dragit till sig lite folk, och det har ju bara växt egentligen. Med att de har sett att vi har växt och alla kör vidare och alla kör hårt liksom, och det byggs upp en kultur liksom. Alltså Jürgen är grym liksom. Han håller bra pass, och han lägger in den här bilden av att vi liksom, man kör hårdare än alla andra, så kommer det löna sig. Och det gör det också. Det är ju så. Nu är där och tränar hela tiden.
Sju på morgonen.
Ja,
exakt.
Typ så liksom. Är där och gör de här grejerna. Det är klart det kommer ge liksom. Och det är väl lite det som är, det är inte så jävla avancerat liksom. Det är bara embrace the grind som vad heter han, DC-tjejer, säger det liksom, att bara köra. Och det funkar. Alla människor liksom, visst, man går och man får motgångar, det ena och det andra, man förlorar matcher, många saker. Men du vet, om du bara håller ut och kör, så det går vidare liksom.
Men jag tycker det är coolt, för att det var, kändes som att man, det fanns inte så mycket diskussion om Västerås. Sen är plötsligt så bara, kom det liksom den ena efter den andra. Det var du, det är Tobbe, det är Andreas. Ja. Alltså, det började hända jättemycket just därifrån. Och det är häftigt att se, för annars har det varit så att de större städerna har haft sina klubbar där man känner till.
Ja.
Och det är också ett så här bevis på att MMA växer, i alla fall här i Sverige, växer en explosionsart, att det börjar dyka upp nya städer där som börjar liksom skapa talanger.
Exakt.
Och det är otroligt roligt. Ja. Men hur många är ni nu som är just aktiva proffs från Västerås?
Proffs är vi är fyra stycken. Vi har Johan som är vårt första proffs, tror jag faktiskt. Han körde första proffsmatchen. Sen har vi Tobbe, jag och sen Andreas då.
Mm.
Och det är vi fyra som kör proffs. Sen har vi jättemånga amatörer som är liksom, enligt mig, väldigt bra, hög nivå alltså. Mm. Och det är liksom så här, vi har ju lite så här, vårat B-submission game har kanske inte det bästa liksom, men det är någonting vi jobbar på konstant också liksom. Och vi jobbar, jag har gjort så att jag tränar väldigt mycket, för vi har ingen riktigt så här ren BI kanske på våran klubb. Mm. Så jag har en annan klubb som jag går till, kör där, Hilti, och sen har jag även en boxningsklubb som jag går och kör väldigt mycket på. Och Västerås är väldigt så liksom så här, kampsportarna hjälper varandra om vi säger så. Så det är ingen så här, ni får inte komma hit eller så här. Det är alltid öppna armar liksom, och det är väldigt roligt.
Mm. Hur känns det att sticka iväg till andra klubbar? För det där är ju vissa, jag tänker lite på så här GSB, han gjorde det. Just att han gick till rena brottare, han gick till boxar och sen mixade de ihop allting liksom på klubben.
Det är lite så jag kör nu, och speciellt nu när jag inte har haft någon match så här tätt in på. Då har jag gjort så att jag är på brottningsklubb, vi har VBK och sen BI-klubb och sen även boxningsklubben. Jag kör väldigt mycket med dem liksom, för att utveckla även mitt stående liksom. Folk kanske säger, men du har ju liksom stående delen, men det kommer ju alltid folk som har bättre nivå liksom. Och är det någonting jag ska öva på och ändra på, så är det mina händer i sånt fall, få till dem ännu bättre. Och kan man liksom lösa den delen ännu bättre, så kan man köra allt annat också liksom. Det är, allting hänger ihop liksom. Så, och brottningen är såklart, eftersom att vi har kört så mycket stående, det är den största delen att jobba in liksom. Men det är extremt jobbigt men roligt liksom. Man får gå dit och sen bara säga, men det är bara kasta med det jävla liksom. Det är typ som man får ha den känslan när man går in. Men det är väldigt roligt också liksom. De är ändå ödmjuka. Det är som alla kampsportare vill ju liksom, alla varannas bästa oftast. Man vill ju hjälpa varandra liksom. Och det, ja. Och i Västerås tycker jag att det funkar extremt bra där. Du kan komma in på vilken klubb som helst nästan, känns som, för mig i alla fall.
Mm.
Och det är ändå så här, du blir mottagen väldigt bra. Och det är väldigt nice.
Vad har du på gång? Är det någon match?
Jag är uppbokad alltså. Det är spikat att jag ska köra båda Superior som kommer vara i år. Och sen är det väl eventuellt någonting mer däremellan. Vi får se. Men Superior är nästa i maj då. Vi håller på att fixa och rota i lite motståndare och sånt. Men det är den som är bokad. Så det kommer bli grymt.
När vi ändå är inne på Superior, Harry är ju bokad mot Västlund på den. Hur mycket strategi delar du mer av till honom?
Nej, men vi har inte snackat speciellt mycket om den. Han har ju precis kört sin match. Mm. Så han har väl fokuserat på Fernando innan då. Men jag tror ju liksom, om jag ska ge mig prediction, så tror jag att Tobbe släcker han i första också faktiskt, om jag ska vara ärlig. Faktiskt. Men jag tror det kan vara en väldigt svår match alltså. Ja, de är lång och väldigt awkward stil liksom. Men vi får se alltså. Men det är så jag ser det. Antingen det, eller så blir det ett långt krig alltså. Faktiskt.
När får vi höra om din matchning till Superior? Det är nog ganska snart. Det är inte jättelångt bort.
Nej, det borde komma ganska snart också, matchningen. Jag snackar lite med Babak om det, så det kommer snart. Det kommer.
Spännande. Slapp den, Babak.
Ja.
Vi vill veta vad som är på G. Men vad är framtidsvisionerna? Vad har du för mål i liksom, rent kampsportmässigt?
Det här året är väl egentligen som ett uppbyggnadsår, lite så här rätta till. Nu har jag nog tre förluster.
Och, vad har du totalt? Vad är det? 3-3 va? 3-4?
Nej,
4-3.
2-3.
2-3.
Så jag har två vinster, tre förluster. Det här året är väl till att rätta till det där. Liksom. Mm. Fixa till rekorden ordentligt. Köra typ en 3-4 matcher. Tanken. Fixa rekordet så det ser bra ut. Nästa år börjar jag satsa på lite större liksom, större matchningar och liknande. Det är som många säger, jag tänkte på det fan häromdagen, vet, gick folk bara, folk tänker att det är en sprint liksom, men det är maraton fighting, alltså det finns ingen snabb väg upp. Ja, snabb väg upp, då är det snabb väg ner. Så är det bara. Det är liksom man får hålla i, och fighting är sån där, och låter man domarna vara med och bestämma för mycket, och kanske man inte alltid är redo för varje match och tar lite matcher, då blir det snabbt liksom neråt. Men jag tror det är många som tänker bara fan, tre förluster idag, han kommer aldrig komma tillbaka från det. Men kolla om några år ska ni få se istället.
Men jag tycker det är kul när man kollar på vissa fighters just UFC, man börjar kolla på record. Det är inte helt ovanligt att folk har tre tidiga förluster, men sen raddar de upp. Fan, jag tänker som Zhang Weili till exempel, som gick nu i helgen.
Hon förlorade sin första.
Hon förlorade sin debut, sen är det så här 20 raka vinster liksom. Och det finns några som har x antal så här, väldigt svajigt i början, men sen raddar de upp liksom 10-15 vinster på rad. Och då
alltså jag tror ju också det är liksom så här, för att skaffa ett schysst record väldigt snabbt går ju att göra. Alltså det går ju. Om man väljer ut sina motståndare extremt bra liksom, då kan man ju liksom gå där med en 10-0 eller vad fan det är. Men sen möter du någon som är riktigt bra istället, så bara sätter de tillbaka dig på jorden. Och jag tror inte riktigt på det liksom. Bättre att ta hårda matcher. Jag tror faktiskt till och med Adam sa det bra liksom, fan fuck det här, det handlar om fighting. Vi går in och slåss liksom, och möter de som är bra för att utvecklas. Och det, jag tycker det är helt rätt sagt av honom faktiskt. Och det är ju så, man ska ta matcher som utmanar den. Sen får man väl vara lite smart såklart. Det handlar om pengar i slutändan. Det handlar om ens levebröd. Men för smart kanske inte är det roligaste. Då kanske man får bita sig själv sen senare liksom. När man kommer in i UFC och bara mött liksom, ja, kaffa personer innan.
Det alltså. Kan man ju se rätt tydligt också när det händer. När folk debuterar i UFC och har liksom 10 vinster på rad i knockout första ronden. Men sen blir de själva släckta i första.
Ja. Och det är liksom, från den är det jävligt svårt att hämta sig. Det är lättare att hämta sig nu. Alltså för mig skulle jag säga, det är liksom så att det, från det jag ser. Får du en chans i UFC så är det jävligt svårt att få en ny chans. Den, jag tror inte man har sett den på någon om jag ska vara ärlig. Och det är lite det som är grejen. Visst hade jag väl önskat att jag hade haft en 6 raka vinster istället, eller 5 vinster nu. Men ja, jag har lärt mig de grejerna liksom som har hänt och kommer tåga vidare och sen...
För målet är väl också att när du väl är där att du ska ha mött så pass bra folk att du kan liksom leverera mot det här motståndet. Och till och med kanske mött bättre än vad de har.
Exakt, och att man inte står där och ser ut som den här killen hör inte hemma här.
Nej.
För gör du det, då blir det liksom så, ja det var här, varsågod, du fick en chans, vi hörs. Och då är det svårt. Alltså såklart, det finns ju alltid UFC-belt och det finns jättemånga galor. Det är inte så att livet är över för det. Men ja... Jag vill gärna känna att när jag är där så kommer det liksom, då kan jag fortsätta och bara tåga vidare. För det är ändå då du ska, visst man ska alltid prestera, men det är då du ska prestera som bäst. Och har läst igenom alla de här grejerna, har lärt dig själv, har lärt dig matchrutiner och allt det här liksom.
Har du fler MMA-frågor?
Ja, har du någon drömmotståndare? Någon du bara, uff. Som är aktiv nu eller har varit aktiv, som du bara, den här killen skulle jag vilja att de mött och det hade blivit en bra match eller en rolig match för dig liksom.
Alltså inte riktigt sådär, men alltså jag när jag var liten så är alltid att jag ville vara heavyweight, alltså när jag var barn, jag har alltid velat vara heavyweight, så jag hade, alltså, och då hade man ju velat mött de bästa någonsin, de här heavyweightsen. Och ett tag var det väl så
i UFC eller K1.
Jag kollade på K1 och alltid. Exactly. Men helt ärligt tror jag, alltså om vi snackar stand-up skulle jag vilja möta Bokao faktiskt.
K1 max-tiderna, de saknar man verkligen. Det var
och köra någon match med honom, det hade varit extremt roligt. Men annars snackar vi UFC så tror jag nog, även om det inte blir riktigt lika roligt, men GSP hade varit jäkligt skoj att köra mot. Bara för att se liksom hur extremt det är faktiskt.
På toppen liksom. Ja.
Men du har ingen plan på att åka till något sånt camp då? Jag menar, man kan ju alltid åka till TriStar och träna under en period och då får du ju kanske möjligheten att i alla fall rulla, sparras.
Ja, nej alltså jag har ingen plan på det just nu. Det är ju en pengafråga också. Men antagligen åker vi ner till Thailand. Kanske inte just nu då, med tanke på allt
corona.
Virus och grejer. Men och kör något camp där. Vi brukar vara på Superpro en del. Farsan är hus där på Samui. Så det, då är det ganska lägligt att vara där och köra. Och där har du ju liksom, de är inte konstant där, men du har ändå ganska många liksom från Holland som åker dit och kör. Så man får vässa sitt stående. Alltså jag åker inte till Thailand för att vässa mitt ground game liksom. Men nej, men alltså de har ju stående delen locked, tycker jag. I alla fall den roligaste stående delen, om du frågar mig. Jag tycker om liksom att se det där. Så då har de brukar ha, Overeem brukar vara där, och är det Volkan som brukar vara med honom också. Så det är lite, det är ju ändå liksom så här high profile killar som är där och kör liksom. Och sen är det varmt. Fan, jag hatar kyla. Alltså. Jag gillar värme alltså.
Ja, jag håller med.
Jag håller också med.
Gärna lite varmare.
Ja.
Men om vi hoppar in på livet. Vad gör du när det inte är MMA som gäller?
Jag är en ängel. Jag tar ju hand om barn. Nej, men jag jobbar i skola faktiskt. Och är elevassistent. Och att lite grabbar och sådär. Och hjälper dem i skolgången så att de har det bra liksom. Och sen jobbar jag också på som kontaktperson åt några åt en ungdom också. Så min fokus bortsett från det här är väl egentligen att hjälpa ungdomar. Om jag kan, när jag kan så att säga. Tidigare jobb på fritidsgårdar och sånt, och jag tycker det är väldigt, det är ett givande jobb alltså. Det ger tillbaka. Man går till jobbet, kan ju få en jäkla huvudvärk vissa dagar, men det är extremt givande om man man känner sig liksom hatad, älskad. Alltså, du vet, man kan säga till folk, de blir så här, vill inte lyssna, men det är så här, till slut får man dem att fatta det här. Att, men jag vill ditt bästa och hjälper det. Det är extremt, extremt tacksamt faktiskt.
Har du fått in någon av de här killarna på kampsport också? Att...
När jag jobbade på fritidsgård fick jag in ett par stycken. Jag startade en liten grupp som vi åkte iväg och tränade. Så jag tog med dem, du vet, och körde med dem och de tycker det är väldigt roligt. Sen är det ju så här, det är svårt att komma till en ny klubb själv och testa och sånt där. Det är inte många som gör det i dagens läge. Jag vet inte, det som ungdom vågar man inte riktigt det, eller vad man säger. Men det är några stycken som kör, och jag tror att kampsport och fotboll är nog typ det lättaste att sälja in till. Ungdomar är lite så här bråkigare.
De kan fokusera på något liksom, och det är ändå kul och det anses ändå häftigt.
Exakt, exakt. Och sen är det ju också liksom att när du väl fightar så är det liksom där i the moment. Det är jävligt svårt att tänka på massa andra grejer liksom. Om vart jag ska stå och hänga efter det här liksom, och allt de nära grejerna. Men jag tycker det är alltså lite nu ändå när man har blivit lite så här större, vad man ska säga, på Instagram och så här, och folk vet lite vad man är, och speciellt i Västerås då. Det blir ju ändå att man måste hålla en viss standard på sig själv också. Jag har alltid liksom försökt vara den bästa versionen av mig själv jämt, men det är ändå så här att nu när man vet att det finns yngre liksom barn och sånt som ser upp till en, då måste man hålla gamet tight ändå, så man kan inte gå runt och bara göra vad fan som helst. Och det, jag tycker det är en bra grej faktiskt. Faktiskt det, ja.
Föredöma, inspiration,
ja, men,
för
ja men lite så.
Men det är viktigt.
När började du tänka på det? När slog den här tanken dig? Vad var det som fick dig att komma på det här? För du säger själv, du kom ju från en bråkig bra bakgrund.
Ja.
Så, alltså, inte för att vara sån, men du var lite en skitunge när du var ung.
Ja.
Men nu är du där också för att förhindra skitungarna från att bli skitungar. Du vill ju istället hjälpa dem, vilket är fint.
Exakt, ja, men alltså när jag gick i skolan, jag hatade skolan. Alltså för mig var det inte, jag har aldrig haft svårt för skolan alls. Jag har bra betyg trots att jag hatar skolan.
Jag hade skitbetyg, men jag var ganska snäll. Tvärtom.
men det är ändå så här att jag vet inte riktigt var och vad. Jag gillar bara verkligen inte att vara där. Att folk ska säga till mig att jag ska vara här i de här timmarna, jag ska göra det här. Och jag fick inte göra. Jag kände att jag hade för mycket andra grejer jag ville göra istället. Trots det, tack vare att mina föräldrar var ganska hårda ändå, så var jag jämt i skolan och jag fick bra betyg och jag gjorde det jag skulle liksom. Men jag hatade varje dag liksom. Och lite det har väl fått mig att så här, på senare dagar inse så här, men fan, tänk om man kan få de här ungarna att fatta att skolan är inte så jäkligt. Du är ändå tvungen att vara där. Gör ditt bästa. Alltså du måste ändå, alltså, du är ändå där. Du kan inte undgå det liksom. Det är en tid av ditt liv som du måste liksom embracea. Och kan man få dem att förstå det och liksom köra, bara, vi köttar igenom lite uppgifter, vi gör det här, vi jobbar där, där, där. Och sen kan man ha roligt efter. Det blir så mycket lättare i livet alltså. Att kriga mot varje dag liksom, det är shit, man blir trött utav det där alltså. men det tog mig väldigt lång tid att förstå det. Jag jobbade väldigt mycket för jag jobbade med bygg innan. Och då var det så här pengafokus direkt, vet du, efter skolan, allt det här, allting bara pengar. Och sen fick jag en break så här. Jag jobbade egentligen för mycket, jag var sjukskriven, hela den där grejen. Och då så här, slog det mig, det tog lång tid. Jag var så jävla smart, så jag hade inte så här, du vet, A-kassa eller något. Så här. Jag tjänade så jävla mycket pengar, jag behöver inte sånt där skit. Det var ju lite min räddning, för jag tjänade ingenting när jag inte jobbade. Så då var det så här, jag måste hitta någonting som jag verkligen vill göra. Mm. Och sen trillade jag in på det här fritidsgrejen, och det var så här... I början när jag var rekommenderad att göra det, då var det så här, vad fan, ska jag börja jobba med barn? Jag bara, han är här, du vet, de kommer vara skitdryga, bara hålla på och giddra, du vet, det kommer bli så här. Men det slutade med att jag, du vet, efter några dagar bara så här, shit, de här ungarna är grymma, så du vet. Och kan man hjälpa dem bara lite, det är så här, puff.
Det är så hel... lite frön i huvudet liksom, ja, innan bara... de blir vuxna.
Exakt, och speciellt när man jobbar lite så här... utsatt område eller vad man säger, och då blir det ju så här verkligen, så här, de här små grejerna, det gör stor skillnad för dem. Man tänker, alltså som vardagsmänniska, går ut och går och allt så här, man tänker inte på det, man tänker bara att alla skitungarna springer runt och trakasserar och förstör och jiddrar och håller på, men det blir en jäkla skillnad när man börjar prata med dem och inser liksom så här, fan, alla har det här, det finns en bakgrund till allt folk gör.
Absolut.
Och det är svårt att se om man inte jobbar med människor, skulle jag säga. Faktiskt.
Så det var det som var lite din brytpunkt. Där förändrades din tanke. Du började jobba med dem och då började du se allting på ett annat sätt. Men kan du känna igen dig själv i de här barnen också?
Ja, alltså jag har ju aldrig haft så här, om vi säger ekonomiskt problem. Mina föräldrar har alltid haft bra med pengar. Jag har aldrig haft det så. Så de problemen kan jag kanske inte relatera till så. Men jag är ändå uppväxt på de områdena där jag har jobbat mycket och sådär. Nu jobbar jag inte på, om den skolan jag jobbar på, det är inte en fattigare skola eller vad man säger. Men när jag jobbar på fritidsgård har jag jobbat i de områden, så utsatta områdena i Västerås. Och det är ändå så här, visst, man kan relatera, och jag tror att de kan relatera till att man är uppvuxen i samma sfär. Man fattar vad de pratar om, man hänger med liksom i det här. Jag tror att många som jobbar med det här har den tanken att de vill hjälpa, men de kommer från helt... andra liksom premisser eller vad man säger, de har en helt annan bild av världen från början. Så för dem är det så främmande, så när de är nära de här barnen, då är det liksom, allt är så grovt. Men när man själv har varit med det, så här, det här är ingenting, vad snackar ni om? Det finns 3000 levlar upp på det här. Och de grejerna tror jag är väldigt viktigt för folk att
connecta väl också bättre med kidsen på det sättet.
Exakt. Och det tycker jag är, det tror jag är det svåraste liksom. Det som jag säger, just nu går jag faktiskt en utbildning på distans samtidigt till fritidsledare, som jag jobbar och tränar och allt det här. Mest för att jag har fått hört väldigt mycket så, man måste utbildning, annars kan man inte jobba med det här. Och nu i dagens läge är det så att du får inte jobb på fritidsgårdar och liknande utan utbildning. Du kan jobba extra och så, men du får ingen fast liksom.
Hur lång utbildning är det?
Det är 2 år på distans, så det är liksom, det är, för mig är det ganska chill. Jag tycker om det liksom. Det är så här, jag gör det när jag jobbar och i samband liksom, så här. Men och jag har alltid fått höra det. Du når fram till ungdomarna det här, men du måste ha den utbildningen, Och så jag gör den här utbildningen mer för att liksom bevisa att nu har jag den kunskapen ni tycker att ni sitter på, men ni aldrig får ut till de ungdomarna ändå. Och i de utbildningarna, det finns jättemycket bra info, jättebra mycket, alltså utbildning finns där av en anledning. Det är grymt. Man ska alltid försöka lära sig saker, tycker jag. Men det är inte allt. Verkligen inte. Du vet, det finns folk som är som ett bibliotek, men de når inte fram till någon. Så din kunskap är väldigt liksom låst.
Det är ju en tvådelad väg. Alltså absolut. Jag fattar att de kanske ställer krav på utbildningar på vissa delar. Jag hoppade av gymnasiet, sen har inte jag utbildat mig mer. Nej. Men det, jag tror att det handlar om att ha en viss spetskompetens inom vissa grejer, och sen om det kräver att du ska ha en utbildning för att då komma vidare, ta utbildningen, alltså det är inga frågetecken liksom.
Nej, men det är ju så, man får acceptera läget och bara köta vidare liksom. Det är som man är. Men det är, alltså det är som jag sagt, det är grymt alltså att jobba med barn och ungdomar som går den på nerverna. Men när man träffar honom, du vet, kommer fram och kramar den och bara älskar dig, tycker du är skitgrym, bla bla bla. Det är grymt alltså. Mm. Det är givande.
Men jag tänker lite så här också, på något sätt kan inte de få, alltså du måste ju på ett sätt bli lite en förebild också, just när de får höra kanske om hur du hade det när du var yngre, men ändå motiverar dem och så ser de lite vad du gör idag. Kan inte det vara en så här pepp för dem?
Jo, jag tycker det. Alltså jag tror att många ser det så och tar till sig liksom att ja, men vad fan, det är många som jag vet jag har växt upp med som är så här, vad fan, jag har alltid trott att du skulle bli det. Jag har alltid trott att du skulle bli proffs eller fighter eller vad, att du verkligen, för du har sagt det. Mm. Och det är så här, jag har alltid varit så i min hjärna så här, det är det här jag ska göra. Mm. Och de är så här, ja, de har trott på det. Mm. Men sen nu liksom så här, kommer du ihåg, du sa det här när du var då. Och det är ändå roligt att höra. Men jag tror att ungdomarna kommer, jag tror att många ungdomar ser det direkt. Men många är så här, när jag jobbar på fritidsgård och ramlar väldigt mycket så här, åh shit, är du proffs, tjänar du så här mycket pengar, vad fan gör du här? Jag bara, ja, jag är stenrik, det är därför jag är här. Jag är bara här för skojskul. Men, och de tänker ju direkt pengar. Så de flesta snacken jag har haft med ungdomar, när jag går lite djupare, jag har varit mycket om det här, att pengar är väldigt så här. Tänker man, jobbar man efter pengarna, jagar pengarna hela tiden, så springer de ifrån dig. Om du ska göra någonting, så ska du göra någonting så att pengarna jobbar åt dig. Om det är pengar som är ditt mål. Och det är ett väldigt tomt mål alltså. Jag kan säga det, för jag har haft lite pengar. Jag fick det ganska tidigt. Men det är ändå så här, jag önskar att alla kan liksom tjäna sin drömsumma först. Och sen kan de börja inse så här, fan, det är inte bara pengarna som är det viktiga liksom. Och det är som jag säger, folk bara, men du håller på med fighting, du kommer bli rik. Jag bara, snälla, jag hade kunnat bli rik på något annat om jag hade velat. Hade jag satsat på pengar hade jag inte hållit på med fighting. Mm. Så det är en sån promille liksom att bli rik på.
Ja.
Och nej, alltså det finns inte, då ska man ju liksom hålla på med något annat.
Jag tror att det är en lång resa till guldet vad gäller just fighting, men om man når det, då är det istället extrema absurda mängder. Men det är, jag tror att det gäller att ha en, jag ska inte säga en backup-plan, jag tror du behöver en parallell resa också. Du behöver någonting som du kan njuta av under tiden som du strävar efter fighting.
Det är som du säger. Det finns extrema mängder där framme, men liksom vägen dit, allt det här. Men ja, nej, men det, alltså, det är som allt. Du måste ge allt liksom, och sen får man se.
Snyggt, jag tycker vi har fått fram två grymma sidor här ur dig. Och en sida som jag faktiskt inte ville. Och det är när vi väl börjar glida in lite på livet här. Så kommer det fram väldigt mycket liv i Robin Roos. Och det är fantastiskt att höra. Och det är inspirerande också. För det är, fan, du är ju inte bara en tatuerad fighten. Trots
nej,
allt
nej. Tatueringen är bara en fasad.
Exakt. Ja, men grymt. Vi kommer faktiskt avrunda här, för vi ska spela in nästa podd. Men supertack för att du kom.
Yes. Tack så mycket för att jag fick komma.
Pushar vi den här matchen slaps också.
Ja, men verkligen. Verkligen. Men om du bara vill ge ett så sista budskap. Nu får du möjligheten att snacka till alla ungdomar i hela Sverige som kanske är lite på vift. Och så vad skulle du vilja säga till dem?
Hitta det ni verkligen vill göra i livet. Och sen bara mosa ner er på det. Kör på det. Ta till er det folk säger till er liksom. Och alltid vilja växa. Det tror jag är det viktigaste i livet faktiskt. Alltid vilja växa. Så fort du stannar upp, då stannar livet upp. Mm. Det skulle jag säga.
Bra sista ord.
Ja. Verkligen. Och med de orden säger vi tack så mycket, Robin Roos. Tack. Om man inte redan följer dig på sociala medier, var hittar man dig?
Robin Pretty Boy Roos.
Snyggt.
Där kollar ni.
Ser, som är en liten ordvits på Pretty Boy också. Snyggt. Ja, men grymt jobbat. Ja. Super tack för att du var med. Och ja, vi hörs nästa gång. Om ni gillar det ni hör, dela jättegärna det här. Dela det här budskapet om både fighting och positivitet till alla unga där ute.
Yes.
Med det sagt, tack för den här gången.
Tackar.
Ciao.
Hej då. Hej.
Of I Like Radio. I Like Radio.